Varmt välkomna till Alexander och Jennifers egna podcastavsnitt. Vi har delat våra livs- och utmattningsresor sedan hösten 2016. Och i de här avsnitten får ni följa hur vi har det och hur vi mår. Tack för att ni lyssnar. Hej alla fina lyssnare. Det känns härligt att få spela in ett nytt podcastavsnitt idag med Alexander. Och det är verkligen så härligt att få träffa honom igen. Det är väldigt tydligt att, ja, men att jag saknar honom mycket och att det betyder mycket att ses. Ja, jag blir väldigt validerad och bekräftad när vi ses. Och det känns så viktigt och betydelsefullt för mig. För att ja, men jag har känt mig ganska ensam den senaste tiden faktiskt. Och då att få träffa en sån fin vän och få lyfta saker som har hänt och vi hörde det och få frågor och märka att han är genuint intresserad av mig och mitt liv, det betyder mycket. Så det ska han ha ett tack för. Ja, som sagt, jag har ju känt mig ganska ensam senaste tiden och det är ju en känsla som är rätt jobbig att handskas med. Jag har varit i en flytt ganska länge och inte kunnat träffa så mycket vänner som jag har gjort innan. För att det har liksom inte funnits varken så mycket tid eller ork. Plus att människor i omgivningen självklart har sina jobb och studier och allt vad det nu är också. Så det, ja, nu har vi ett flygplan här ute. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga kring det, så. Men det är i alla fall en känsla som är, det är, som är, ja men, självklart jobbig att ha. Vi spelade ju in en podd för ett tag sedan och sen dess har det faktiskt hunnit hända en hel del saker. Dels så har jag börjat på ett nytt jobb. Jag har börjat arbeta som fysioterapeut inom psykiatrin. Vilket är precis vad jag vill. Det har varit mitt mål med att bli fysioterapeut hela tiden, att kunna hjälpa andra med liknande besvär som jag har eller har haft. Och när jag var som sämst i min utmattning så gick jag själv hos en fysioterapeut för mina stressproblem, utmattning, ångest. Och hon som jag hade där, Amanda, ja, men hon var så himla bra. Verkligen. Och jag känner mig så sedd och hörd. Och hon är absolut en av de bästa inom vården som jag någonsin har träffat. Och hon var min inspiration till att få använda mina erfarenheter på ett positivt sätt. Och att kunna hjälpa andra genom kroppen. För att kunna hantera sin ångest, sin stress, utmattning. Så ja, hon var ändå startskottet i att faktiskt vilja bli fysioterapeut. Och att jag nu får jobba inom psykiatrin känns ju väldigt, både väldigt fint och stort. Sen är det ju såklart väldigt mycket nytt. Och jag började det här jobbet precis i samband med min flytt. Så det har varit otroligt mycket nu under över en månads tid. Och att börja på ett nytt jobb, det känner säkert flera av er igen, kräver ju väldigt mycket energi. Man vill visa framfötterna, visa att man är värd att få den platsen som man har fått till eller förtroende för. Och jag som egentligen är en prestationstjej har alltid varit det. Det var ju delvis det som gjorde att jag hamnade i min utmattning utöver de tuffa händelserna jag har med mig sedan tidigare med trauman. Det gör det ju svårt att hitta en balans för hur mycket man orkar jobba och hur mycket återhämtning som krävs. För jag har ju en hel del utmattningssymptom kvar och det har blivit väldigt tydligt under de här veckorna att min energi har varit helt borta. Och jag har känt, jag har blivit stressad över att jag har varit ganska tillbakadragen på jobbet för att jag har varit så otroligt trött. Och det har gjort att jag har blivit sådär, ja men tänk om någon eller de, mina kollegor och chef, tycker att jag är på ett visst sätt som gör att de undrar varför de anställde mig från första början. Eller att de ångrar att de tog en sån tillbakadragen tjej. Eller massa sådana dumma tankar egentligen. Det ska ju inte spela någon roll. Det förstår jag ju på ett sätt. Men det blir ändå, när jag faktiskt har hamnat där jag vill vara, så känns det som att jag behöver kunna bevisa också att jag är värd att vara där. Men jag har haft jättesvårt med det. För att jag har varit så fruktansvärt trött och haft så mycket andra utmattningssymptom. Jag har ändå lyft det lite med min chef och några kollegor att jag har haft den här oron för att bli dömd på något sätt. För att jag har varit tillbakadragen. Just för att det har varit så otroligt mycket senaste tiden. Och jag har ju fått fina svar tillbaka i att man får vara precis som man är. Och vi förstår att det har varit mycket för dig och du behöver inte tänka på det. Så jag försöker att släppa det. Och förhoppningsvis så blir det lite lugnare framåt. Men här blir det ju också tydligt att jag inte riktigt har släppt det här med prestationen. För att det har blivit mycket bättre än vad det var innan jag kraschade 2016. Men det finns ju uppenbarligen kvar. Och den delen behöver jag akta mig lite för. För jag har känt de här veckorna nu att jag inte har orkat gå till jobbet. När jag har kommit till jobbet så har jag, helt ärligt, känt att jag har blivit glad när patienter har avbokat sina besök hos mig för att jag inte orkar. Och jag har kommit till jobbet med så mycket symptom, fruktansvärt trött både fysiskt och mentalt. Fysiskt har det liksom varit jobbigt att ens stå upp eller sitta upp. Jag har liksom så här svullnat i hela kroppen för att jag känner att, eller ja, det har jag gjort sedan tidigare när jag har haft mycket utmattningssymptom. Och ja, men jag känner verkligen det i hela kroppen att det blir en svullnad känsla. Och man kan nästan se det lite på mina händer också. Jag har haft huvudvärk. Ja, men magen har krånglat rejält vissa dagar. Jag har bara velat hem och sova. Eller bara liksom vara själv på mitt kontor för att slippa vara social och trevlig ibland liksom. En sak till som har varit ganska tydligt är att jag har tappat bort mina saker. Det var en dag som jag letade efter mina nycklar. Jag vet inte. Det var säkert över en timmes tid. Jag hittade dem inte. Jag hade ingen aning om var jag hade lagt dem. Och det här har liksom inte hänt förut. Jag har hört många andra som delar med sig av sina utmattningshistorier där de så här. Men där det har hänt liknande saker, att de inte kommer ihåg att de har lagt sina grejer. Och det kanske är möjligt att det var lite så för mig i början, men det är inget jag minns. Så jag tror inte riktigt att det har varit så tidigare, men för mig har det ändå blivit ett ganska tydligt tecken på att det har varit alldeles för mycket. Så jag fick gå runt och fråga kollegorna, men har ni sett några extra nycklar någonstans? Letade på hela mitt kontor, hittade dem inte. Och till slut så hittade jag dem och då satt de i dörren. Och när jag haft patientbesök så har det blivit ganska mycket blackout, så att jag har tappat kunskap som jag egentligen har. Att jag inte har vetat överhuvudtaget vad jag ska säga till någon patient. Eller jag vet inte vad jag ska göra. Det står helt still. Och då har jag blivit väldigt stressad av det. Och känt att jag inte har kunnat ge patienterna den vården som de förtjänar. Och ja. Sen har jag haft några konstiga dubbelslag, alltså hjärtslag, till och från under ganska lång tid. Och det kommer liksom ibland. Det känns nästan som att hjärtat gör en volt på något sätt. Och det är rätt obehagligt. Jag vet inte om jag sa det i förra avsnittet, om det hade hunnit hända då. Men jag har ju haft ganska starka ångestsymptom också. Och det har ju liksom tagit uttryck kroppsligt. Så ja, då har det liksom varit att jag först blir väldigt, väldigt yr. Eller första gången som det här hände blev jag väldigt yr, blev kallsvettig, mådde väldigt illa. Sen började det sticka i hela kroppen. Och jag trodde ju att jag var på väg att bli sjuk. För att jag mådde väldigt illa. Jag tänkte att, men herregud, nu kräks jag snart. Och av de här stickningarna var verkligen över hela kroppen. Och det har liksom inte hänt förut på det här sättet. Så det var väldigt obehagligt. Så jag fick försöka lägga mig ner, andas. Försöka kontrollera ischen och illamåendet så att jag inte skulle kräkas. Och sen när jag hade legat ner ett tag så lugnade det sig. Och sen så kom det tillbaka. Så jag ringde 1177 och kollade, vad ska jag göra? Eller nej, det gjorde jag inte första dagen, utan det gjorde jag andra dagen. När det kom tillbaka på kvällen så frågade jag, vad kan det här vara? Vad ska jag göra för någonting? Så då tyckte de att jag skulle åka in till jourcentralen för att kolla upp om det kan vara någonting med hjärtat eller om det är någonting annat. Så jag åkte dit. De tog EKG, gjorde massa neurologiska tester och allting. Och allting såg bra ut. Så de sa ju också att det högst troligt är stressreaktion eller ångestreaktion. Och det här har kommit och gått lite sen dess faktiskt. Framförallt har det varit att med stickningarna i kroppen kan komma lite när som. Det har varit ganska mycket så. Eller ja, flertalet gånger senaste veckorna. Att det börjar sticka i kroppen och jag blir yr. Då måste jag lägga mig ner och andas. Försöka kontrollera det så att det inte ska bli så kraftigt som det blev första gången. Och ja, så det har varit rätt mycket olika symptom faktiskt. Och den senaste tiden så har jag varit så himla trött så att jag bara har velat lägga mig ner och gråta. Och även om jag känner de här symptomen så känner jag någonstans att jag behöver vad ska jag säga? Nej, men jag har ändå svårt att sätta lite gränser gentemot mig själv. För att jag känner att jag behöver ändå gå till jobbet och visa fram fötterna. Och eftersom att jag har ett begränsat vikariat som det ser ut just nu. Så vill jag ändå visa att jag vill vara där. Och så. Samtidigt så är det inte värt att få till en till krasch. För att det har verkligen varit på gränsen nu under flera veckors tid att att en sak till, en liten sak till, så smäller det. Och utifrån de erfarenheterna jag ändå har av utmattning så borde det inte vara värt att riskera det igen. Och, ja. Det känns som att jag hade behövt att men verkligen hitta ett sätt att vila på. Att återhämta mig på. Jag tycker att det är ganska svårt att hitta det. Men förhoppningsvis så blir det bättre nu när ja, men när flytten är över och jag kan börja umgås med vänner igen och komma i rutin med träningen och sådär. Men det känns ju som att jag hade behövt att sova, jag vet inte hur länge. Jag fick ett besked för inte så där länge sedan. Kanske en månad sedan. Att min psykolog och jag inte kommer att träffas längre än till sista mars. Och det känns ju otroligt jobbigt. Hon och jag har sett sedan januari 2021. Så jag har ju ändå fått lite över 2 år nu med henne. Och hon är ja, jag har inte ord alltså. Hon är verkligen den absolut bästa vårdgivaren som jag någonsin har träffat inom vården. Hon är så otroligt kompetent. Hon har ju väldigt mycket erfarenhet och hon dels så vet hon verkligen vad hon ska säga för att kunna lugna mig. Och hon har verkligen funnits för mig i så otroligt många situationer och jag känner att hon bryr sig så genuint utöver hennes profession. Så hon både som psykolog och som person är hon en av de viktigaste i mitt liv. Och det är så många gånger som jag har tänkt att fan vad jag älskar dig. För att hon är så himla fin. Och så himla bra. Och att hon kom in i mitt liv och faktiskt hjälpte mig att vända håll. att det faktiskt fanns möjlighet att vända på den här historien av trauman och allt vad det nu är. Och nej, alltså jag har verkligen inte ord för att beskriva henne. Hon är fantastisk. Så det känns jättejobbigt att vi ska avsluta snart. Det är en stress att inte få ha kvar henne. När hon betyder så mycket och att hon hjälper mig så himla mycket. Och just det här att jag blir så hörd och sedd och validerad av henne också. Jag brukar lyssna på en låt som heter You Got Me med The Mamas. Det är min mest spelade låt nu under 2 år. Och den här låten påminner mig så otroligt mycket om min och Tina då, min psykologs relation. Det är framförallt refrängen och andra versen som är precis hur hon är mot mig och hur hon... Ja, men hur jag ser på henne liksom. Så lyssna gärna. Den är jättefin. Och den här låten har gett mig lugn, trygghet och tröst. Då har jag känt att ja, men Tina, hon är ändå nära mig. Och ja, det är fint ändå att jag har kunnat koppla den här låten till henne och känna att hon alltid finns nära. Så jag hoppas att jag kan, vilket jag tror, också kunna hålla kvar det efter att vi inte ses mer. Att jag ändå kan ta till den här låten och känna att men Tina, hon är inte längre bort än en låt. Och om det skulle vara så att du, Tina, lyssnar, vilket jag kanske inte tror att du gör, men man vet aldrig. Så ska du ha all eloge i hela världen. Du är verkligen min stjärna. Och som jag är tacksam för det du har gjort. Och som sagt, jag älskar dig. Ja, hörni, det här med avslut, det har jag väldigt svårt för. Jag har väldigt stark separationsångest. Och det är väldigt tufft att ha att göra med det. Det kan säkert flera av er känna igen också. Så ja, vi får se hur det här går helt enkelt. Jag får väl kanske uppdatera vid nästa tillfälle. Nu vet jag faktiskt inte riktigt mer vad jag ska prata om. Jag tror att det viktigaste ändå har blivit sagt. Så jag tänker faktiskt att jag ska lämna över till Alexander. Och innan jag gör det så vill jag återigen tacka för att ni lyssnar. För att ni vill ta del av våra historier, min och Alexanders. Det känns så fint att kunna få sitta här och dela utan krav, utan tidspress och få säga precis som det är. Ja. Jag kom förresten på en sak till som jag skulle kunna säga innan jag lämnar över ordet till Alexander. Och det är att jag har en PTSD-problematik sedan tidigare. Och jag får kämpa en del med flashbacks från trauman. Vilket självklart är tufft. Och det här gör ju också att det blir svårt för mig att hitta vila. När det här liksom kan dyka upp lite när som helst. Och nästan ta över min hjärna. Det känns som att jag är i det igen. Och det här är en stor del i min utmattningsproblematik. Så det har varit lite extra påtagligt senaste tiden faktiskt. Och det har ju också gjort att jag har hamnat lite mer i dissociativa symptom. Det vill säga att jag känner att jag inte riktigt är i mig själv och att jag står lite utanför min egen kropp. Att jag är en overklighetskänsla och har lite svårt att veta vad som är verklighet och vad som är dröm eller tankar eller flashbacks. För att det mesta känns verkligt. Och kanske är det någon av er som lyssnar som känner likadant. Och då vet att du inte är ensam i så fall. Om det är någonting som jag har berättat om som du vill återkoppla på eller fråga om eller kanske skriva att du känner igen någonting så får ni gärna höra av er. Okej, men då tackar jag för mig och önskar er en fin vecka och ta hand om er så hörs vi snart igen.
Då är det min tur att få dela. Och idag så, jämfört med förra gången när jag delade, så har jag inga stödpunkter utan jag testar igen min och Jennifers gamla approach med att bara ta en stund i taget. Precis som många av våra poddgäster gör i deras delningar. Vart ska jag börja? Vad har hänt i mitt liv sedan i december? Jag har precis som Jennifer också flyttat. Och gjorde det för några veckor sedan. Jag flyttade möbler från min gamla lägenhet som sades upp till en ny lägenhet. Och det tog en del energi. Jag tycker flyttar rent allmänt tar en del energi. Och på något sätt så fick jag skapa space för den flytten. Jag fick släppa lite på mina rutiner som jag gör varje dag för att må så bra som möjligt. Och jag fick också släppa lite på den vanliga vardagen. Under den tiden när det var flytt. Och sen så fick jag också ha lite överseende med mig själv. Att det här kan ta en del energi. Och att jag kan behöva en del återhämtning efteråt. Och efter de här några dagarnas flyttstudio. Så blev det då lite vila och återhämtning. Och jag kände mig väldigt sliten efteråt. Och det har tagit nästan en vecka att bara repa mig. Och det påminner mig också om att ibland så blir livet så att saker kommer in som att man kanske behöver flytta eller man behöver göra någonting annat som tar en del energi. Som man inte riktigt kan man kan såklart välja hur man vill göra det och när man vill göra den saken som kanske ligger framför en. Men saken behöver bli gjord. Och man kan få hjälp såklart. Som nu när jag flyttade så fick jag hjälp av vänner och familj. Men jag behöver själv också committa en del energi i det. Så. Och då visste jag att det här kunde liksom ge ett bakslag. Och det kanske inte gav ett sånt stort bakslag som jag hade förväntat. Men det var ändå en sträcka efteråt som jag, där jag behövde mer återhämtning. Men nu känner jag mig lite bättre igen. Just idag känner jag mig ganska sliten dock. För jag kom till... Jag har varit hos min mamma. Hon bor i, som jag sagt tidigare, i Halland. Lite ute på landet kan man säga. Och jag kom tillbaka till Göteborg igår. Och ja, jag tänkte berätta en liten sidosak faktiskt. För det var väldigt intressant igår när jag åkte från Varberg station till Göteborg. För då hade det varit en storm. Jennifer, kommer du ihåg vad stormen heter? Otto heter den stormen som ägde rum nu i förrgår från talande stund. Idag är söndag, så fredag. Mellan fredag och lördag så var det en storm där. Framförallt i Skåne, Halland och Göteborg. Sen kanske även fler delar, men det var väldigt centrerat runt den delen tror jag. Och då var det många meter per sekund som det blåste rejält och det var många meter per sekund. Nu vet jag inte om vi hade kuling, storm eller vad det nu hette hos mamma där, men det blåste väldigt rejält. Och det gjorde då att den trafiken som gick längs västkustremsan där från egentligen Köpenhamn och upp emot Skåne, Halland, Göteborg, Öresundståget. Den resan var inställd vissa avgångar. Och även tvärtom, den som gick från Göteborg mot Köpenhamn, alltså Malmö-Köpenhamn. Och jag fick se redan på fredagskvällen att det stod på Västtrafik-appen att det var en del avgångar som var inställda tågmässigt. Och att bussar ersatte. Sen stod det dock att bussar ersatte begränsat. Och det kanske inte jag läste så jättenoggrant. Utan jag läste nog bara att det fanns bussar som man kan åka med. Sen på morgonen när jag åkte till Varbergs tågstation från mamma där. Så när jag väl kom fram och mamma släppte av mig. Så kom jag på mig själv att... Eller jag läste någonstans, om det var på mobilen eller om jag läste det på någon anslagstavla på stationen i Varberg, att tågen går inte idag. Det är ersättningsbussar. Och varför jag gick till tågstationen, det var för att när jag hade kollat Västtrafiks appen på morgonen där så stod det att tågen gick ändå, som vanligt. Men det gjorde de inte. Och då tänkte jag, men då går det en ersättningsbuss. Så att jag får skynda mig här från tåget till ersättningsbussen. Men då gick ju inte ersättningsbussarna från det stället där bussarna brukar gå i Varberg. Utan det var på ett annat ställe. Och jag hade väl kanske 1, 2, 3 minuter på mig att ta mig dit. Och jag visste inte helt vart jag skulle. Så här brukar jag göra ibland när jag behöver hjälp. Att jag blundar inte, men i min hjärna eller i min inre dialog så ber jag om hjälp från mina guider och från universum av att hjälp mig att hitta fram till den här bussen i tid så att jag kan åka upp till Göteborg. För jag ville till Göteborg, jag skulle hjälpa min syster med en sak, bland annat. Och jag skulle också spela in den här podden som jag och Jennifer gör just nu. Och då kom det ut en, det var lite intressant för jag läste in det här som att det här var lite universum som jobbar åt mig via den kvinnan som gick ut ur taxibilen och sa, ska du till ersättningsbussarna, frågan? Jag bara, ja, då ska du gå dit, dit, dit och dit. Hon sa väl kanske, ja, gå till höger nästa kvarter eller, ja, så hon visade mig vägen. Och jag tänkte bara, wow, jag hade inte ens bett om hjälp här, så bara hon dyker upp och ser att jag är lite vilsen och behöver hjälp. Så jag försökte gå dit som jag trodde hon menade, men jag kom fel. Och insåg att klockan hade passerat avgångstiden och att jag kommer inte hinna åka upp till Göteborg. Så jag ringde min mamma och min syster och sa att jag sa till min syster att jag kommer inte hinna upp till dig nu till den tiden som vi hade avtalat, utan jag blir försenad för jag missar bussen. Och så sa jag till mamma sen i nästa samtal att ja, samma sak, att jag är kvar på stationen här, så att jag vet inte exakt när jag åker med nästa buss, men jag ska kolla upp det. Och sen när jag går in till Varbergs busstation då, eller tågstation, vändställe, och ska kolla när nästa tåg går, eller buss då, ersättningsbuss, så fick jag se på den anslagstavlan att för då står det ju när tågen går, och sen står det anmärkning till höger. Och då stod det att de turerna som gick upp till Göteborg från Varberg, de var inställda. Medan de som gick från Göteborg till Köpenhamn, eller Öresundstågsvägen åt andra hållet, de var inte inställda. Och tänkte jag, ja, men det spelar ingen roll om jag väntar en timme till nästa avgång, för att den går inte ändå. Det finns ingen ersättningsbuss. Då så ringde min mamma och sa att du får nog hämta mig. Eller jag ringde min syster först och sa att jag kommer nog inte upp för en tidigast, kanske vid ett i så fall. Och då kanske det är för sent, det som vi hade tänkt att göra. Hon bara, okej. Okay. Och sen ringde min mamma som var på gymmet. Och hon sa väl typ samma sak. Okej, okay, då kanske jag får komma och hämta dig efter gymmet då. Sen kommer in en man. Eller ja, någon. Ja, han är väl i min ålder, lite äldre. Så att då är man ju man. Jag är 31, 32, 32 år i år. Och så var det hans mamma då som kom in där. Och så kollade de på anslagstavlan och sa att... Ja, man gjorde samma notering som jag hade gjort någon stund tidigare. Att tåget går inte, men det går en ersättningsbuss. Vad bra. Det finns en ersättningsbuss till Göteborg. Och då sa jag... Ja, hallå. Hej där. Jag gjorde samma reflektion en stund tidigare. Och det stämmer inte det. Det stämmer inte att det går en buss till Göteborg, för att de är inställda. Kolla upp på anslagstavlan under anmärkning, så ser ni det. Det som jag berättade förut, som jag hade upptäckt där. Att det stämmer inte att de går. Utan de var inställda. Och då sa han killen till sin mor då. Och jag lyssnade, jag hörde vad de sa, att ja, men jag måste ju upp till Göteborg, jag ska ju till Sälen, jag har ju tåg som jag beställt från Göteborg till Sälen som tar 8 timmar, jag kan inte missa det här. Och då förstod jag att de skulle åka upp ändå då, för att då började de prata om att, då började väl mamman hinta lite om att hon skulle kunna ta sin bil och köra upp han, för hon hade ju kört han till stationer. Och då sa jag, hej, om ni nu ändå ska upp till Göteborg, tror jag att jag kan åka med? Så. De bara, ja, det kan du. Så jag fick åka med dem till Göteborg och ringde min syster och min mamma och sa det. Och jag blev glad bara för att de var så spontana och liksom ville ta med mig. Liksom. Jag är ändå en främling i deras ögon. Jag var det i alla fall klockan 08:33 när jag frågade dem. Men då satt jag i deras bil och så åkte vi upp. Och jag gav väl hon mamma då 100 kronor i kontant. Även fast hon insisterade på att hon skulle kunna låta mig åka med gratis. Men så betalade jag ändå 100 kronor. Jag hade med mig lite cashewnötter också. Rostade och med salt på som jag bjöd dem på. Och det var väldigt allmänt mysigt och trevligt. Och jag fick liksom lyssna på vad som hände i hans liv. Och han sa ju det att han har ju flyttat upp till Sälen med sin fru från Göteborg. Och han har då bott i Mölndal. Och han har då 2 barn, varav ett barn då har haft lite problem i skolan. Och att det har blivit lite för tufft, för att idag så finns det ganska stora barngrupper i skolor. I förskolor, i alla skolor, i alla klasser egentligen. Speciellt om det är i en storstad. Jag har egen erfarenhet indirekt via min syster som är förskolelärare. Och det var då en anledning till varför de vill flytta upp till Sälen. Och jag vet inte hur mycket jag får berätta här, men jag har väldigt svårt att se att han kommer lyssna på det här. Och jag känner inte att jag har sagt någonting olämpligt, utan jag pratar väldigt allmänt. Och väl uppe i Sälen då så hade ju hans barn kommit till en skola och klass där det var kanske så här typ 20 elever eller 25 elever på ett helt låg mellanstadium. Alltså det var väldigt få elever fördelat på många klasser. Vilket då gjorde att det blev betydligt färre elever per lärare. Och nu mår ju hans barn mycket bättre. Och det gjorde mig, och då blev jag bara glad när jag fick höra lite om att jag blivit bra för honom. Och, han hade också mycket andra reflektioner kring livet. Reflektioner som jag själv kunde dela på många sätt. Det var ju mycket tankar som handlade om att idag så vi människor rent allmänt, vi jobbar bort våra liv på något sätt. Vi bara jobbar, vi jobbar, vi jobbar. Och vad händer med allt det andra utanför jobbet? Liksom, vi är här nere på jorden och vi får inte riktigt utforska livet då vi är så upptagna med jobbet. Det var en del av de här tankarna som kom upp från han killen då som jag pratade med. Och det här är tankar som jag själv har haft under flera år, att jag liksom har börjat ifrågasätta saker som sker i samhället. Varför gör vi så här och varför gör vi så där? Och ska vi verkligen bara jobba 8 timmar per dag? Alltså finns det inget annat sätt att leva livet på? Den vägen har jag liksom börjat att ta mer och mer de senaste åren. Att jag vill leva ett liv som inte är så fyrkantigt och inrutat, utan jag vill kunna vara mer flexibel, kreativ. Jag vill kunna jobba mindre, jag vill kunna skapa ett liv som passar mig utifrån mina behov på ett bra sätt. Men då vill jag också se att den här processen sker bara inte i mig, utan det verkar som att det sker i andra människor. Och det här fick jag ta del av via att jag fick lyssna på han och hans liv. Och sen så fanns det också lite så här några saker som han då försökte hitta lösningar på i vardagliga saker med familj och så. Och en sak som jag reflekterade över från det som han sa. Eller nu var det inte det här som jag tänkte säga egentligen, men nu blir det så. Han berättade också att när han bodde i Göteborg så var det som att då ville när han var ute och gick till exempel på en promenad i Göteborg, så var det som att han alltid ville komma in. Hans familj ville alltid komma in igen till lägenheten eller till huset. Medan nu när han bor i Sälen uppe i norra Sverige så kunde han känna att det var tvärtom. Att han ville komma ut hela tiden. Så direkt när han var inne i lägenheten eller där han nu bor så kände han och hans familj att nu ville vi komma ut igen. Det var mer naturligt. Och han kunde inte helt förklara varför det var så. Men det var bara någonting som han hade noterat med sig själv i detta. Och jag själv har ju varit i en process av att vilja ta mig från storstaden ett ganska bra tag. För att jag kände att det inte är rätt ställe för mig att vara på längre. Det är för mycket brus, det är för mycket, vad säger man, det är för mycket dålig luft. Alltså alla föroreningar från bilar som kommer upp i luften. Det är för mycket strålning via de här 5G-masterna. Det är många saker som jag kände att jag vill ta mig ifrån. Och jag har också de senare åren fått en större kontakt med naturen och en större längtan och dragningskraft att vara mer i naturen. För jag ser verkligen hur kraftfull naturen är och hur mycket bättre jag mår när jag bor nära naturen, när jag bor i det lugna där det är liksom mindre ljud och närmare till avslappning. Och sen finns det också en väldigt stark läkande kraft i skogen och i bland växter och träd. Men det som jag vill säga med det här mötet med han jag träffade och hans mamma, det var att jag hade ingen aning om på morgonen när jag vaknade igår att jag skulle träffa han. Och jag kände att det gav mig så mycket. Alltså det gav mig så mycket att få träffa en ny människa. Att få höra hans story, få höra hans mammas story, få höra hur de tänker kring saker och ting. Och sen så släppte hon av mig och han i Mölndal, i Göteborg, så fick jag ta oss med spårvagn därifrån. Vi fortsatte att prata och för en sak som vi båda så här pratade om, det var att du vet, för jag har ju varit och rest i typ Nya Zeeland och även i andra länder för många år sedan. Och det var ju dock en tid när jag var väldigt utmattad, så att det gav mig också en begränsning i min upplevelseförmåga. Men det som jag kommer ihåg, en sak av de sakerna som jag kommer ihåg, det var att det var en tjej från Kanada, tror jag, som sa det, eller från USA, att, och då drog hon en jämförelse mellan oss svenskar och amerikanare, att när en svensk går på en buss, en tom buss, eller kanske sitter en person på en sån två säte på en svensk buss, då går man ofta och sätter sig på ett annat ställe där man kan sitta i fred på det två sätet. Medan i USA, att om en amerikan går på en buss och så sitter det en person på den bussen på två säte, då går oftast amerikaner och sätter sig bredvid den personen för att den vill ha sällskap. Men i Sverige så kan jag ibland känna att det är svårt att få kontakt med människor, för att det finns ett så stort behov av att vilja vara i fred och man vill vara liksom i sitt egna space. Och han berättade det, han som jag pratade med, att ibland när han försökte söka kontakt med någon människa på en buss eller liknande, så har han upplevt att de liksom har svarat han av artighetsskäl. Men så märker man så tydligt i kroppsspråket att jag vill inte prata, jag vill vara i fred. Och det är okej såklart. Men då kan man också säga det, att jag vill vara i fred. För att, jag menar, många som är utmattade, jag själv vet det av egen erfarenhet, att när jag mådde sämre så var det så viktigt för mig att få vara fred på bussen och bara få vara i mitt space. Men nu när jag börjar må lite bättre, så känner jag liksom att då börjar liksom jag också söka mig mer till det sociala, mer naturligt. Alltså att jag vill träffa människor, jag vill prata, jag vill utbyta information, för att det ger mig mycket. Det är intressant att träffa människor. Och jag är också tacksam för att jag kan sitta här nu och uttrycka det här. Att jag kan då också få uttrycka en annan del av mig själv. Att inte nu bara handlar om den Alexander som inte orkar göra någonting på dagarna. Som bara ligger i sin säng eller i sin soffa. Eller som bara är väldigt begränsad. Utan nu börjar också en annan sida komma tillbaka. Som börjar känna nyfikenhet på människor. På människor och livet. Som börjar känna nyfikenhet på allting som är utanför mig själv. Och så att det pratade jag och han personen om när vi satt på spårvagnen där. Och han sa också att nu ska han sätta sig på en buss och åka upp till Sälen. Och han sa det att du vet, bara sitta på en buss i 8 timmar, det är inte så jäkla roligt. Men om det är så att han kan få prata med någon på vägen upp och vara lite social och få ta del av en annan människas perspektiv eller sällskap, så kan det ge väldigt mycket. Då kan det liksom bli ett äventyr, den resan. Och jag tänkte bara, wow, vilket härligt sätt att se på det. Alltså, det är ju sant. Jag menar, det här blir ju ett äventyr för mig nu. Och jag hade ingen aning om att det skulle dyka upp. Och då drog jag lite den metaforen med Björn Natthiko. För det är en metafor som jag brukar använda ganska mycket. För Björn Natthiko, han var ju, för er som vet vem han är, och sett till hur jag läser in vår målgrupp med lyssnare här, så tänker jag att det är inte helt omöjligt att många av er bara, just det är klart jag vet vem Björn Natthiko är. För att han lyfter upp många, under hans tid när han levde så pratade han om en del saker som handlar mycket om det existentiella. Och jag kan uppleva att människor som har blivit utmattade, eller som är utmattade, har börjat och kanske i en större utsträckning intressera sig för det existentiella. Då det är en ganska naturlig del i den processen av att bli utmattad. Med att ifrågasätta sig själv, varför hamnar jag här, ja, och så vidare. Men det här är ett sidospår. Det jag sa med Björn Attiko, det var att, eller det som jag sa till han, killen som jag träffade igår, Det var att jag återberättade en metafor eller en liknelse som Björn Natthiko gjorde väldigt ofta innan han försvann i ALS där. För ibland så fick ju då Björn Natthiko, som den visa munken han var, frågan: vad är ditt bästa tips om livet? Typ så. Det kanske inte var så frågan var ställd, men något i den stilen. Och då brukar han sträcka ut armen. Och sen så först hade han en knuten näve. Så tänk dig en hand eller en arm som är utsträckt. Och så är handen liksom, fingrarna är liksom ihopknyktra. Det är en stängd näve med fingrarna liksom ihop med varandra. Och då sa han det att antingen så kan man leva livet så. Att man har då fingrarna ihop som en boll där. Eller så lever du livet med en öppen handflata. Och då drog jag den metaforen för hand som jag träffade där och sa det att om inte det varit så att du hade liksom varit öppen för att ta in mig bara på liksom, i den här bilturen. Om det inte fanns en öppenhet i dig så hade du aldrig kunnat möta mig och få med mig på den här resan. Och samma sak gäller mig, att om inte jag hade varit öppen till att fråga er om jag kan följa med er på den här, på er biltur upp till Göteborg, så hade vi aldrig träffats. Och då handlar det mycket om, för att komma tillbaka till den liknelsen, metaforen med Björn Natthiko, att hur viktigt det är att kunna vara öppen, leva med ett öppet förhållningssätt. Och då sa jag också till han, personen som jag träffade, att föreställ dig att du har en öppen handflata framför dig med armen utsträckt. Jag menar, här kan ju komma en fluga eller en mygga och sätta sig på din handflata. För att din handflata, det finns ett öppet space. Det finns ett öppet space för andra saker än det som du kanske fastnar i rent allmänt i din vardag. Men om du har en knuten näve och inte har plats för andra saker att ta sig in, då är du så upptagen med att saker ska vara på ett visst sätt. Då kan inte heller andra saker tas in lika enkelt. Och då sa jag till honom att det är först när du har ett öppet förhållningssätt, en öppen näve, som du kan bjuda in magin till livet. Och jag hade inte ens tänkt på att, alltså magi, det är ett ord som jag kanske inte använder varje dag, men det bara kom så naturligt. Så att det vill jag berätta. Det var ett väldigt fint möte och jag är så tacksam för att jag fick träffa han igår. Och det blev så spännande hela resan. Och på tal om tacksamhet så är det verkligen ett tema som jag har börjat få in mer i mitt liv. Alltså, jag har gjort ett medvetet val av att försöka få in tacksamhet mer. Och jag vet inte om jag berättade det i min förra poddinspelning. För att det är nämligen så att jag börjar mina morgnar med jag har en morgonrutin. Och morgonrutinen, den består av att jag efter att jag har vaknat så gör jag ganska snart meditation. Och jag mediterar i 30 minuter. Och det gör jag innan jag har satt på min mobil och gått in på sociala medier. Och innan jag har käkat frukost. Och det gör jag för att kunna starta dagen på ett så lugnt och harmoniskt sätt som möjligt. Och jag vet också att han, på tal om Björn Natthiko, så minns jag att han sa det från sin bok där. Som jag tror heter Jag kan ha fel. Så berättade han då från sin tid när han var i Thailand som skogsmunk att de brukade meditera innan måltider. Och det var för att de skulle kunna njuta mer av själva måltiden. Så det är någonting som jag blev inspirerad av när jag lyssnade på det. Och jag märker verkligen när jag mediterar innan jag börjar äta frukost och innan jag kommer igång med dagen, så är det som att jag ramar in min dag på ett så mer avslappnat, harmoniskt sätt. Och jag har faktiskt gjort så nu när jag varit hos min mamma. Jag gjorde så idag när jag var hos min syster. Så jag frågade min syster och min mamma: är det så möjligtvis att ni vill vara med när jag mediterar på morgonen? För det kan vara väldigt fint att meditera tillsammans. Och det ville de. Och jag och mamma, för nu var jag hos min mamma i över 10 dagar i sträck här. Och då har vi mediterat varje morgon. Jag missar en dag, men annars har jag mediterat varje morgon. Och nu säger min mamma till mig efter 10 dagar att Alexander, nu kan inte jag starta morgonen utan att meditera. För att nu har jag fått in det som rutin och jag mår så mycket bättre av det. Hon kanske inte sa det sista, men det var det som jag ändå avläste i mellan raderna. Och det är skitkul att hon känner så. Efter meditationen så gör jag lite avslappning. Jag stretchar, jag ställer mig upp och går ner med händerna mot backen. Bara för att stretcha vissa delar av kroppen. Och det känner jag också är en viktig del i själva avrundningen av meditationen. Sen så kom jag in på det som länkade mig från det tidigare samtalsämnet till detta. Och det är att jag också då tillsammans med min mamma, eller om jag är själv, eller om jag är med min syster, kör en runda. En runda där vi först då bara gör en delning och pratar om hur gick meditationen. Sen så kör vi tacksamhet, där vi då får en möjlighet till att kunna dela med oss av minst 1-3 saker som vi är tacksamma över från dagen eller gårdagen. Och sen som en sista grej så brukar vi också ha att vi sätter en intention för dagen. Idag till exempel när jag skulle ha en poddinspel med Jennifer så sa jag till min syster när vi gjorde det tillsammans att min intention för dagen det är att kunna, jag kände mig ganska sliten när jag gjorde meditationen i morse. Och det är också en sak som faktiskt är väldigt bra med meditationen, att jag får en möjlighet till att kunna känna in min energi. Och det gör det enklare för mig att kunna se hur mycket orkar jag idag egentligen. När jag vet vilken energi jag har i kroppen. Och då insåg jag när jag satt och gjorde meditation med min syster i morse att jag är ganska sliten. Idag så får jag försöka och begränsa mig så att jag inte blir ännu mer sliten imorgon. Nu tappar jag bort mig lite här. Men då så satte jag den intentionen. Och det som jag vill säga med tacksamhet är att för jag har inte bara gjort tacksamhet i samband med efter meditationerna, utan jag har även skrivit ner tacksamhet innan och har gjort det med en bekant. Och det jag börjar märka nu när jag har gjort det ett tag, att wow, alltså nu börjar liksom tacksamheten komma in så mer naturligt. Jag kan bara liksom vara ute och gå nu, speciellt idag när det är, just nu är det molnigt här borta hos Jennifer, även hos mig då. Men det var sol i morse och jag var så tacksam i morse för att det var sol. Det känns verkligen som att det är en vårenergi som bara börjar och sprida sig runt om i Sverige, Göteborg. Men det jag märker är att tacksamheten kommer så mycket mer naturligt. Och varför jag har valt att försöka få in tacksamhet. Det är för att jag också har märkt att jag fastnade i en negativ spiral i höstas. Och egentligen under hela förra året att jag fokuserade väldigt mycket på det som var mindre bra. Och kände att jag behövde bryta det. För jag mådde inte bra av att bara se det som är dåligt. Och det är också någonting som jag har haft med mig egentligen under flera år. Att vi har alltid ett val. För alltså, livet, det är inte allt enkelt. Ibland är det kanske enklare, men många gånger så är det tufft. Och det är väldigt många saker utanför oss själva som inte kan påverka. Och någonting som jag verkligen börjar förstå mer genuint i min egna upplevelse, det är att vi har alltid ett val i det som händer. Vad väljer vi att fokusera på? Och vad vill jag välja att engagera mig i? Och det som jag då insåg efter förra årets erfarenhet med att ha fastnat i en negativ spiral, det är att det här mår inte jag bra av. Jag mår inte bra av att bara fokusera på det som inte är bra, utan jag vill börja fokusera på det som ger mig energi, det som ger mig glädje. Och nu har jag efter några veckor med tacksamhet och lite andra verktyg börjat att se resultatet. Att wow, vad kraftfullt det är med tacksamhet. Och, så att om du själv är nyfiken på tacksamhet, du kanske har testat det innan och känner att det har hjälpt dig. Eller så kanske det inte har gjort det. Men om det är någonting som du blir inspirerad av i det som jag berättar, så kan det vara så enkelt som att du bara börjar med att skriva ner 3 saker som du är tacksam över i 28 dagar. Och du skulle till och med kunna börja med bara att köra i 10 dagar. Och känner du efter 10 dagar att ja, det här vill jag fortsätta med. Det här hjälper mig. Då hade jag verkligen rekommenderat dig till att fortsätta och testa även 28 dagar. För ibland så tar det ju uppemot 28 dagar att få in en beteendeförändring eller få in ett nytt mönster. Och det är också en sak som leder mig in till, till en annan sak. Jag vet inte riktigt hur länge jag kan prata då innan den här inre rösten säger till mig att nu får du börja och nu är det dags att avrunda. Men det är också hur viktigt det har varit för mig att verkligen göra en sak i taget. För att när jag har mått dåligt och mått sämre i utmattningen så har jag ganska naturligt inte velat vara i det spacet av att må dåligt. Och har velat leta efter en quick fix för att må bättre direkt. Sen med tiden när jag då nu med 2 krascher i mitt bagage så har jag förstått att det finns ingen quick fix med utmattning. Utan återhämtningen tar tid. Och det är också där hela den här läran om tålamod kommer och utvecklar sig. Att om du inte är tålamodig innan du blir utmattad så kommer du garanterat ha ett betydligt bättre tålamod efter när du har blivit bättre. Men det som jag vill säga det var att verkligen göra en sak i taget, det har varit en nyckel för mig. En av flera nycklar skulle jag vilja säga. Som nu till exempel så jag försöker att få in en positiv förändring som jag testar under en period. Jag kan ta som till exempel den här morgonrutinen som jag nämnde förut. Den gjorde jag under en månad. Och förutom att meditera och skriva ner tacksamhet så var det också att jag inte skulle ta på min mobil förrän efter meditationsrundan och tacksamhetsövningen. Och det testade jag i en månad, det var i december. Och då, innan jag ens hade liksom startat igång den här morgonrutinen så hade jag också haft en månad med bara meditation. Och då var mitt åtagande i en månad att nu ska jag meditera varje morgon 4 dagar i veckan till exempel i totalt 4 veckor. Och det fixar jag. Och sen så byggde jag på det så att då blev det liksom nästa steg efter meditationen var ju då att jag skulle testa morgonrutinen. Och då byggde jag på, då lade jag till tacksamhetsövningen och att jag inte då skulle starta mobilen förrän efter meditationen var klar. Plus meditationen som jag redan hade med mig sedan tidigare. För jag har nämligen, om man går tillbaka en tid längre tillbaka, om jag går tillbaka i tiden så har jag ibland tagit på mig flera bollar samtidigt. Och det har gjort att jag kanske har beslutat mig för att nu ska jag börja att meditera, jag ska börja yoga, jag ska börja att springa. Alltså allt på en gång verkligen. Och det har gjort att jag kanske har gett upp efter en vecka för att det har blivit för mycket. Så att en nyckel för mig är att när jag väl testar något nytt så är det viktigt att det bara är en sak som jag bygger på det som jag redan har gjort sedan tidigare. Och att jag då testar det kanske i minst 4 veckor för att också kunna bryta och ändra mitt, för att kunna få in det som ett mönster eller få in det som en ny bra rutin. Så att nu känner jag verkligen att jag har kommit in i ett flöde där det är väldigt naturligt. Där det är väldigt naturligt då känns enkelt för mig att fortsätta och göra på det sättet. Att då ta en sak och kanske göra det i en månad och sen testa en ny sak efter det. Men nu har jag en känsla av att det finns fler saker som jag skulle kunna prata om som vanligt. En annan sak som har hjälpt mig väldigt mycket, det är att vara i naturen. Och vi kommer faktiskt också ha en samtalspodd snart med en person som jag hoppas fortfarande vill vara med vid tillfället. Och han har en del erfarenhet och kunskap, för han är mycket i skogen. För jag skulle vilja fokusera lite mer på naturens läkande kraft. Och jag skulle också vilja dela min egen upplevelse lite mer av hur det har varit för mig att vara i skogen. För jag pratade förut om nycklar. Nycklar som har hjälpt mig till att må bättre. Och det som jag nämnt förut i den förra podden, som jag och Jennifer gjorde i december, det var ju att fysisk träning är ju en nyckel. En annan nyckel som jag nämnde nu, det var ju att det var ju dels att kunna göra en sak i taget. Men det var ju också att få in tacksamhet och att starta dagen med en fin inramning. Sen är också skogen, alltså skogen och naturen, det är nog en av de större nycklarna som jag har med mig i min verktygslåda. Så det skulle jag vilja prata om i ett kommande poddavsnitt längre fram. Förutom detta så lägger jag mycket av min energi just nu på att bygga upp rakt in i väggen. Jag är fortfarande sjukskriven på 100%. Och jag tycker det är lite svårt att prata om att jag lägger mycket energi på rakt in i väggen. För att jag nästan är rädd för att någon på Försäkringskassan ska lyssna och bara, ja men du får inte hålla på med rakt in i väggen om du är sjukskriven 100%. Jag jobbar inte med det, men jag lägger mycket av min fritid på det. För att det är väldigt kul tycker jag just nu. Och jag har också en dröm tillsammans med Jennifer om att bygga upp en verksamhet en dag som gör att vi kan leva på rakt in i väggen och allt det vi gör i det. Jag skulle dock vilja säga en sak till innan jag säger hej då idag. Men bara för att sätta punkt på det som jag sa förut så lägger jag mycket tid på att på rakt i väggen och att om jag ska gå in ännu mer specifikt så har det varit mycket fokus på att kunna skapa en bra kvalitetsprocess i alla poddar som vi släpper efter en liten incident från december förra året. Men sen så håller jag också på sakta men säkert att komma in i arbetsträning. Och där har jag varit i kontakt med, som jag nämnt tidigare, en institution eller verksamhet som heter Finsam. Finsam. Ibland så försvinner konsonanter när jag uttalar saker. Och det är då, som jag har sagt tidigare, tror jag, en verksamhet som hjälper människor att komma in i arbete. Och det är för dem som då inte är helt redo för arbetsträning, men nästan. Och då kan man få en liten förhjälp kan man säga för att kunna komma ut även fast man inte är helt klar för arbetsträning. Så att jag tror att jag rekommenderade Finsam även i vårt förra poddavsnitt, men då gör jag det igen. Jag vet inte vilka städer det finns. Jag vet att det finns i Göteborg i alla fall, där jag bor. Och jag har träffat en handläggare där som är väldigt, väldigt varm, genuin och eller varm och trevlig i alla fall, ska jag väl säga. Jag känner inte henne tillräckligt bra för att kunna säga genuin. Och det verkar som att jag ska tillbaka till min gamla arbetsplats och ha min arbetsträning där på Solkatten. Jag får uppdatera er i kommande poddar om så blev fallet. Det som jag kan berätta från, för jag vet att min handläggare på Finsam har haft ett möte med min gamla arbetsgivare Jan på Solkatten. Där så vet jag att hon tror jag hade uttryckt att Alexander ska trappa upp då från 2 timmar i veckan, eller i veckan till 8 timmar i veckan. Och att jag då skulle trappa upp från 2 timmar första veckan till 4 timmar vecka nummer 2 och 6 timmar vecka nummer 3 och så 8 timmar vecka 4. Och då hade Jan faktiskt sagt till henne att nej, stopp här. Det här går för fort. Vi behöver ta det långsammare. Och jag är glad för att Jan sa det, för att om inte Jan hade sagt det så hade jag själv sagt det, att det här går inte. Förra gången jag trappade upp på Solkatten så gick det för fort. Jag kände en press på mig att jag måste ta mig upp snabbare än vad jag känner är bra för mig. Och det gjorde att jag kraschade igen. Det var inte huvudanledningen såklart, utan det finns många andra faktorer bakom detta. Men det var en sak som gjorde att det gick snabbare i alla fall. Så jag är tacksam för att Jan kunde hjälpa mig där. Eller min gamla arbetsgivare då, som heter Jan. En sista sak som jag skulle vilja berätta om innan jag säger då. Det är att jag har, ibland så, jag vet inte om det är för att jag är en man och att jag är präglad på det sättet i min uppväxt och i mitt sätt att vara som en man bland annat. Men det är att ibland så har jag haft lite svårt för att kunna uttrycka sorg. Och det som jag upptäckte för någon dag sedan, som jag faktiskt fick uttrycka till min mor, det var att jag har känt en sorg kring något som har legat lite i skymdan. För att när man blir utmattad så, för jag har ju kraschat 2 gånger som många av er vet, och det har varit en ganska jobbig process. Även om jag har lärt mig ganska fort att fokusera på det som är positivt, så har jag också ibland insett vikten av att kunna sätta ord på det som är jobbigt och på det som jag kanske känner en sorg över. Och de orden som kom upp häromdagen när jag pratade med min mamma, det var att för jag blev ju sjukskriven första gången när jag var 24 år. Och då hade jag varit sjukskriven redan typ sen, alltså jag hade mått dåligt redan sen jag var 18-19 år. Och stressen blev ju mycket mer påtaglig runt när jag var 20 år. Och idag så är jag snart 32 år och det har gått över 10 år. Och jag blev betydligt bättre efter några år från min första krasch. Men sen så kraschade jag igen och jag kanske inte hamnade lika djupt som jag gjorde vid min första krasch. Men jag hamnade ändå en bra bit på vägen in i djupet. Och det har varit väldigt jobbigt att liksom ligga i lägenheten i ett år. För det känns som att om jag bara ska beskriva ett år så har det varit att jag har legat i en lägenhet pladask på soffan och känt att jag liksom har levt på något sätt för att hjärtat har slått och jag har ätit mat och jag har kunnat jag har levt rent fysiskt, jag är inte död. Men ändå så har jag känt mig väldigt icke-levande som inte har kunnat liksom delta i saker som jag har inte kunnat träffa vänner, jag har inte kunnat umgås med min familj, med min syster, med min mamma på det sättet som jag vill. Jag har inte kunnat göra de sakerna som jag innerst inne hade velat lägga min tid på. Och jag har också känt att det varit väldigt jobbigt att när jag hade kraschat och var som sämst efter min andra krasch, så var det som att allt det jag var just där och då, det var en skugga av det som jag kan vara när jag mår bra. Och det är jobbigt att vara den här personen som, jag märker att när jag mår dåligt så blir jag mycket mer allvarlig i min energi. Och när jag mår bättre så blir jag mer lättsam. Och nu märker jag sakta men säkert att jag börjar gå mer åt det lättsamma från det allvarliga. Men det är jobbigt att vara den här personen som alltid är allvarlig, som inte orkar umgås eller göra något. Och jag har så många vänskaper som har försvunnit under den här tiden. Sen jag blev sjuk för första gången. Och sen har det också kommit in många nya vänskaper. Men det är väldigt många som har försvunnit. Och jag tänker att allt är precis som det ska. Och jag har tillit till att ja, men allt är... Det finns ingenting som jag kanske hade velat ändra på heller. Men jag vill också bara kunna sätta ord på att det finns en sorg också i det. En sorg av att saker inte riktigt blev som jag tänkt mig. Och att det har varit jobbigt liksom. Det har varit jättejobbigt att vara utmattad så som jag har varit. Och jag har varit väldigt bra på att hålla upp en fasad av att jag är stark. Även fast jag inte känner mig stark. Och jag vet inte om det är kopplat till att jag har tänkt att det är så jag borde vara när jag är en man. Du vet, att jag ska liksom, jag är stark. Ja, det är svårt att sätta ord på det, för jag vet inte exakt vad det är som har legat bakom. Men jag har haft väldigt svårt till att öppna upp garden och visa den här sårbarheten. Men jag vet också att jag mår så mycket bättre när jag väl kan få... prata om det, sätta ord på det. Så att nu när jag sa det till mamma häromdagen så började jag gråta. Och jag känner nu när jag pratar och berättar det här att jag blir berörd. Men att den första vågen av känslor sköljdes över när jag sa det till mamma. Så att det är också en sak som jag skulle vilja säga till dig som lyssnar, att om det är så att du själv känner att du går och bär på någonting, alltså något tungt, alltså om du kan känna igen dig i den sorgen som jag beskrev min sorg på, så om du har någon person i din närhet som du verkligen känner att du kan vara trygg och öppen med, se om du kan få till ett möte med den personen och där du bara kan få berätta den här sidan. Få berätta den här delen av dig själv som vill bli uttryckt. Om det nu är så att du också går och bär på en sorg. För att jag känner bara nu att jag känner mig lite lättare. Och jag vill verkligen kunna fortsätta och prata om de sakerna som jag tycker är jobbiga. Ja, jag känner nu att jag är färdig för idag, och jag vill tacka mig själv för att jag sitter här och delar med mig till er. Och jag är också tacksam till er som lyssnar. Och är det så att du på något sätt har nytta av det som jag säger, så blir jag glad. För att det är fint att kunna, det är fint att känna mig som att det jag gör hjälper andra. Så jag tror att jag säger också som Jennifer att om du vill kontakta mig eller Jennifer, så finns de kontaktuppgifterna i beskrivningen till vårt avsnitt som släpps på hemsidan. Och då är det alexander@raktinivaggen.com, och vill du kontakta Jennifer så är det jennifer@raktinivaggen.com. Men du kan också nå oss via Instagram och Facebook just nu. Jag önskar dig en fin dag, och så hörs vi snart igen. Stor kram till dig.